Man får lite perspektiv när man ser den här filmen för vad det är att dela sin tro. Och jag tänker att det är det vi har som tema den här terminen. Men att vi ofta lever i ett så otroligt privilegierat sammanhang. Där vi inte möter förföljelser. Där vi inte behöver gå igenom tortyr för vår tros skull. Även om vi ser ett förtryck allt mer i Sverige, även här, bland kristna. Det finns statistik som visar på att merparten av kristna barn och ungdomar upplever sig kränkta i skolan. Och bland annat från sina lärare på grund av sin kristna tro. Så det finns ett motstånd även här. Men på det stora hela har vi det ganska bra. Därför tänker jag. Tänk om precis det som Nina sjunger nu. Om vi med våra liv i en tid och i en värld med så mycket oro. Så att kolla på nyheterna i morse och det enda man möter det är liksom dödsskjutningar, det är översvämningar, det är liksom de kriser vi står inför i vår värld. Tänk om vi med våra liv och med våra ord kunde få förmedla hopp. Att det finns något större liksom. Det är min bön och det är min längtan. Och jag skulle i den här predikan vilja få ta med er in i ett bibelsammanhang som har betytt väldigt mycket för mig i perioder. Inte minst som tonåring i hur Gud möter oss. Men det är också en berättelse om en av de första evangelisterna i vår tid. Nämligen hon som aldrig fick ett namn men som kallas för kvinnan vid Sykars brunn. Och jag ska läsa den här ifrån en översättning in The Message. Det är en översättning som inte är bokstavlig men som är skriven för att försöka återge sammanhanget. Att försöka sättas in i hur var den här berättelsen egentligen. Finns att köpa ute på vårt bokbord tror jag om man är sugen på att läsa den. Men den är hämtad från Johannes 4 och om ni kan berättelsen innan så kanske det här är lite nya ord för er. Det börjar i när Jesus och hans lärjungar är på väg och så står det att vägen dit gick genom Samarien. Han kom till Sykar, en samarisk by, in till den åker som Jakob hade gett sin son Josef. Jakobs brunn var fortfarande i bruk och Jesus var trött efter vandringen och satte sig vid brunnen. Det var mitt på dagen. En samarier kom för att hämta vatten och Jesus bad om lite att dricka. Lärjungarna hade gått in till byn för att köpa mat. Den samariska kvinnan tittade förvånat på honom. Ska du, en jude, be mig, en samarier, om något att dricka? Frågade hon. För på den tiden ville judarna inte på några villkorsvis ha med samarierna att göra. Jesus svarade. Om du visste hur mycket Gud vill ge dig och vem jag är, då skulle du be mig om dricka. Och jag skulle ge dig friskt och levande vatten. Du har ju inte ens en hink och det är en djup brunn. Var ska du få ditt levande vatten ifrån, svarar hon. Är du mer än vår anfader Jakob som grävde den här brunnen och drack ur den med barn och boskap och allt och gav oss den i arv. Alla som dricker vattnet här blir törsta igen, svarade Jesus. Men den som dricker mitt vatten blir aldrig törstig igen. Aldrig mer. Vattnet jag ger blir till en källa inom honom där evigt liv väller upp. Ge mig det vattnet, bad kvinnan. Så att jag slipper bli törstig och gå hit till brunnen hela tiden. Gå och hämta din man och kom tillbaka med honom, sa Jesus. Men jag är inte gift. Nej, så kan man ju uttrycka det. Jag är inte gift. 5 gånger har du varit gift. Och mannen du lever med nu är du inte gift med. Så nog talar du sanning alltid, säger Jesus. Du måste vara profet, säger kvinnan. Förklara i så fall en sak för mig. Våra förfäder tillbad på Gud på det här berget. Men ni judar tycker inte att någon annanstans än Jerusalem duger, eller hur? Tro mig, kvinna. Det kommer en tid när ni samarier inte kommer att tillbe fadern någonstans. Varken på detta berg eller i Jerusalem. Ni famlar i mörkret och tillber i blindo. Vi judar ser klart och det ligger i öppen dag vem vi tillber. Guds räddning blir tillgänglig genom judarna. Men snart, ja redan nu, spelar det faktiskt ingen roll vad man kallas eller var man tillber. Det är hur man är och hur man lever som räknas för Gud. Det måste ingå i tillbedjan att ens ande strävar efter sanning. Det är sådana människor fadern letar efter. De som helt enkelt är sig själva när de tillber honom. Gud är ren existens. Han är ande. Och när man tillber honom måste det komma ur själva ens egen existens. Ens egen ande. Ens eget jag. Det måste vara i kärlek. Jag vet inget om det där, svarade kvinnan. Det enda jag vet är att Messias ska komma. Och när han gör det, då kommer vi få veta allt. Det är jag, sa Jesus. Du behöver inte vänta eller leta längre. I samma ögonblick kom lärjungarna tillbaka och de blev helt ställda. De kunde inte tro att deras mästare satt och pratade med en sådan kvinna. Ingen sa vad han tänkte, men det syntes på dem. Och kvinnan förstod det och gick sin väg. Men i brådskan glömde hon vattenkrukan. Och när hon kom tillbaka till byn började hon berätta. Kom, får ni se en som visste allt jag hade gjort. Han kände mig bättre än jag gjorde själv. Kan det vara Messias? Och byborna gick för att se efter själva. Det här är ju en lång berättelse. Mötet mellan den här kvinnan. Och det står ju inte så mycket om henne, men ändå kan man läsa så mycket i vem hon är. Att hon har haft 5 män. Den hon har nu är inte hennes. Bara där så är hon dömd av det samhälle hon lever i. Som äktenskapsbryterskan, som omgifterskan, som synderskan. Hon är samarier. Ett folkslag som inte man tog i om man var jude. Som betraktades som liksom de orörbara eller de utanförskapet. Hon är dessutom kvinna. Lägre ner i samhällsordningen. Det finns så många faktorer i den här berättelsen. Och dessutom då, själva det faktum att det utspelar sig mitt på dagen säger också någonting om vem hon är. Därför att mitt på dagen, den här tiden, var det ingen som var ute. Då är man inomhus för att söka skydd för hettan. Och då passar hon på att gå ut. Det är som att hela den här berättelsen andas någonstans i att hon vill inte bli sedd. Hon vill inte bli konfronterad med någon. Hon vill inte behöva höra hur folk pratar och tänker om henne. Men mitt på dagen, där finns det en lucka liksom. Där hon ser en chans att nu går jag ut. Och så går jag till den där brunnen och hämtar mitt vatten. Och det finns så mycket i det där som man skulle kunna känna igen sig i. Vi skulle kunna ha utläggning om varje vers i den här texten egentligen. Igenkänningsfaktorer. Att ibland kan det ju vara så. Att man inte orkar möta vad människor ska tycka och tänka om en. Om det man har gjort. Om det man har mött. Om hur livet just nu är. Och så kommer hon till den här brunnen. Och jag vet inte hur det är med dig. Men du kanske är supersocial och älskar när människor dyker upp vid oväntade tillfällen. Jag gör inte alltid det. Jag är egentligen ganska, tycker det är så skönt själv. Och så är det som att det någonstans i den här berättelsen inser att Jesus sitter där och rubbar hela hennes plan. Hon har tänkt att hon ska gå ut ensam, passa på när ingen annan är där. Och så sitter en man där. I det kan man någonstans också förstå hennes liksom lite lätt irriterade inställning till Jesus när han kommer där. Och bara dimper ner i hennes plan, i hennes vardag. I hennes liksom tillvaro. Och så kommer han och stör. Hur har han mage liksom? Och jag tänker mig att hon kommer lite lätt irriterad till den där brunnen. Och bara ska göra det hon ska göra. Och så börjar Jesus prata med henne där. Och bara det i sig är så stort liksom. En man, en jude som pratar med henne. Inte för att man är intresserad av hennes kropp. Eller för att klanka ner på henne. Utan för att i ärlighet möta henne där. Och så börjar ju det här samtalet. Mellan den här kvinnan och Jesus. Samtalet om vem hon egentligen är. Och vad han har att ge henne. Och det intressanta är som jag inte att jag läste den här hur många gånger som helst. Men det var som att först igår upptäckte jag en sak. Det är skönt att man kan få göra det fortfarande. Upptäcka nya saker. Och det är hela kopplingen till vilken plats de är på. Den här Jakobsbrunn som de befinner sig vid. Jakob som är urfadern på så många sätt för judarnas tro. Vars barn liksom kommer att sätta namn på Israels stammar. Som kommer att namnge de olika landsdelarna i det landet som de är en del av. Han som kommer att heta Israel. Som liksom blir den som kommer att bära folket. Som är liksom grunden för judendomen. Den här brunnen är inte bara vilken brunn som helst. Det är liksom en religiös plats. Det är en historisk plats. Och så kommer hon dit och i mötet med Jesus så säger hon en grej. Det hon säger, tror du att du är mer än Jakob? Än den historia vi har. Än den religion vi har. I den tradition vi har. Tror du att du är för mer än det? För mig blev det igår en ögonöppnare att ja men visst är det ibland så. Även i den bästa av församlingar som har missionsförsamlingar. Vi har varit iväg en hel dygn nu med vår styrelse och ungdomsråd. Och insett att ibland så visst är det så. Att vi sätter väldigt stor tilltro till vår historia. Och våra religiösa traditioner. Och hur vi brukar göra saker och ting. Och i vår struktur. Och i vår ordning. Och så är det som att Jesus bara dimper rakt in i det. Och går förbi allt det. Och möter henne där. Han bryr sig inte så jättemycket. Han är där. Därför att det är en plats som är viktig. Det är en historisk religiös plats. Och den betyder någonting för henne. Men han går förbi allt det. Och möter henne. Där hon är. Utan några liksom religiösa förtecken. Utan han möter hennes liv. Och så börjar det här samtalet. Mellan kvinnan och Jesus. Som börjar i en ganska hård liksom, tongång. Gå och hämta din man. Ja, men jag har ingen man. Nej, jag vet. Och så är det som att han liksom, du vet, lägger hela hennes liv på bordet. All hennes synd. Alla hennes tillkortakommanden. Allt det hon har försökt dölja. Allt det hon inte vill att andra ska veta om henne. Allt det hon skäms över. Allt det hon brottas med. Allt det bara han kastar upp en mening på bordet. Och säger, jag vet det. Så här är ditt liv. Och så kommer den där fantastiska meningen. Men om du visste vad Gud har att ge dig. Inget fördömande. Ingen liksom domedagspredikan över hennes liv. Inga religiösa, du vet, du ska göra det här för att få bli ren. Ingenting av det finns i mötet mellan kvinnan och Jesus. Men han lägger sanningen på bordet. Han liksom tar av masken från henne. Låter fasaden få falla där. Och så går han rakt in i det. Och så säger han. Om du visste vad Gud har att ge dig. Jag vet att ditt liv inte är perfekt. Jag vet att det finns så mycket som du kanske vill dölja. Så mycket som du kanske har gjort eller som du misslyckats med. Eller som du kämpar med. Eller att just nu bara den här gudstjänsten kom trött och uppgiven. Jag vet allt. Men vet du vad? Det spelar ingen roll. För om du visste vad Gud har att ge dig. Då skulle du bett mig om det levande vattnet. Och det skulle få bli en källa i dig som fick ge evigt liv. Och det är som att Jesus någonstans liksom, det är så vackert hur han bara klär av all fasad och all yta och alla hennes försök att hålla uppe sitt liv. Och så låter han det få rämna och så är det som att där i äktheten, i sanningen så möter han hennes djupaste längtan. Och så säger han, vet, här, mitt älskade barn, jag vill ge dig av det levande vattnet. Av så mycket mer i ditt liv. Och så kommer det här samtalet om att tillbe i sanning och ande, står det i den vanliga översättningen. Men här liksom, som handlar om att vi behöver, du vet, Gud är inte intresserad av ytan, utan han vill att du kommer i äkthet. Med ett ärligt och ett öppet hjärta. Det spelar ingen roll på vilken plats du ber. Det spelar ingen roll om det är i den här kyrkbyggnaden eller om det är på det där berget eller om det är vid Jakobs brunn. Eller det spelar ingen roll vad du har med dig för historia eller vilka religiösa förtecken du har. Eller om du är uppvuxen i en kristen familj eller om du är här för första gången och knappt vet varför. Det Gud frågar efter, det är, vågar du säga som det är? Att komma i äkthet, i ärlighet. Och kanske också säga, du vet, jag är så arg på dig, Gud. Hur kunde det här få ske? Det är också att få komma i äkthet. Att få lägga undan alla fasader och floskler som vi ibland tenderar att upprätthålla. Och så är det som att han bara, du vet, dyker rakt in och det säger, det här är inte viktigt. Men frågan är, var är ditt hjärta? Och att få möta i äkthet. I den äktheten och i den ärligheten, när allting annat får falla, så finns det en kontaktyta för Gud. Där han vill få komma med ett nytt och levande vatten. Magnus Malm har ju någon gång uttryckt det så bra. Att all sanning, hur oandlig den än kan tyckas vara, är en kontaktyta mot Gud. Men all lögn, hur andlig den än ser ut, skiljer oss från Gud. Och det är precis det Jesus någonstans sätter ord på här. Att det är när du vågar liksom låta sanningen få vara där. I tvivlet om det så är. I frustrationen. I glädjen. I sorgen. Att bara få komma i sanning. Då finns det en kontaktyta mot Gud. Jag tänker också att det finns en kontaktyta mellan oss människor. När vi möts i sanning. När vi möts i ärlighet. Jag var iväg i måndag, tisdag, i Stockholm i min andra tjänst som församlingsutvecklare. Och då så skulle vi vara där för att mötas och processa mycket vad vägen framåt är i våra församlingar. Nationellt liksom. Och så var inte allting riktigt färdigställt. Så medan de höll på att fixa ordning och försöka rigga projektor och så. Så säger han som leder samtalet. Sätt dig 3 och 3 och dela någonting i ditt liv som har varit jobbigt. Japp. Hej, välkommen hit. Ingenting sånt. Utan bara börja i någonting som du tycker har varit jobbigt. Och när ni har delat det med varandra, dela någonting du har gjort som har förvånat dig själv. Och vi satte oss där och vet så här, hej Ida heter jag, vad heter du? Ja, vad har du varit med om liksom? Men så är det som att någonting händer där i rummet. Vi ska inte behöva göra det här med varandra. Men du vet så här, när jag lyfter på att det som har varit jobbigt i mitt liv, det var när min pappa dog. Så kommer nästa och säger, det som varit jobbigt i mitt liv, det var när min dotter var på väg att förlora sitt barn. Och du vet så här, och sen kommer sista som bara delar, jag var rädd när jag var gravid. För vad det skulle innebära att bli mamma. Så olika dimensioner på hur brådjupt vi vågade öppna. Men någonting hände där. Och plötsligt så kunde vi aldrig se varandra på samma ytliga sätt igen. 5 minuter tog det. Och så var det som att den här sanningen fick öppna en sån kontaktyta mellan oss. Och en sån kärlek till varandra. I människor jag aldrig har mött innan. Du vet, du är mänsklig. Och Gud älskar dig. Och jag tänker att det finns någonting i det. I hur vi möts som församling. I hur vi möter varandra. I hur vi kommer inför Gud. Vågar vi säga som det är? Jag vet att jag vid något annat tillfälle har nämnt Matilda. Jag gör det igen. Det är ett bra saker kan man få upprepa. Så är det. Matilda var 16 år i en församling där jag jobbade som ung sommarpastor. Nytaggad tonåring. Nyfrälst. Tänk att hon är lite som Sara och Noah här. Du vet så här, jag får tag i Jesus. Liksom. Hon är som kvinnan vid Sykars brunn som har fått tag i någonting här. Som har fått upplevt det att någonting har rört vid hennes hjärta. För det som händer efter mötet med kvinnan vid Sykars brunn, det är att hon lämnar krukan. Hon har så bråttom som bara släpper allt det hon kom dit för egentligen. Och så går hon tillbaka till byn. Och det första hon gör är att hon börjar berätta. Här har jag mött en som har sagt allt om mitt liv. Det händer någonting i henne från den där blyga, liksom försiktiga människan som har varit krympt av ett förtryck till att våga öppna upp. Och Matilda var en sån person som jag mötte. Men som går upp en gudstjänst, och det är det här jag tror jag har sagt innan. Och så går hon fram en söndag förmiddag och så säger hon, vad är det för fel på den här församlingen? Säger hon. Och så sitter alla i församlingen och bara, det här blev lite obekvämt. Och så säger hon så här, men det är ju så intressant att varje söndag bjuder vi in till förbön. Men ingen går fram. Är det bara jag som behöver Gud? Säger hon. Och det händer ju någonting i rummet när en 16-åring säger, jag behöver Gud. Därför att mitt liv inte är perfekt. Och jag behöver att ni ber för mig. Men det måste ju finnas fler här inne som har det behovet, säger hon. Resultatet av det var att hon bjöd in till kvinnobön. Och när en 16-åring bjuder in till bön, då kommer man. Så är det bara. Så vet ni det. När de här bjuder in till bönekvällar, då ska ni vara där. Och så bjöd hon in till kvinnobön varje tisdag under den sommaren. Möttes vi ett antal kvinnor i olika åldrar och bad. Delade livet med varandra. Vad har vi stått i den här veckan? Och så bad vi för varandra. Och det är något av det starkaste jag varit med om i mitt liv. Men det började i en 16-årings röst. Jag behöver Gud. Vågar ni vara ärliga med att ni gör det? Var hennes rop till församlingen. Jag tänker att det händer någonting när vi vågar vara äkta i det. När vi vågar släppa lite grann. Och det gör ni ju alla. Ni är ju fantastiska på att vara äkta säkert. Men jag kan i alla fall bli sån. Att jag ibland tenderar att hålla upp en lite hög fasad i att allting är så bra. Och jag klarar mig själv. Och livet rullar på. Församlingen rullar på. Jobbet rullar på. Och så är det som att jag ibland med jämna mellanrum inser att just jag behöver Gud också. Att ibland bara få sänka den ribban och säga jag behöver Gud varje dag i mitt liv. Därför att det är faktiskt inte alltid enkelt. Och jag behöver er omsorg och er förbön. Och jag tror att vi behöver det tillsammans. Och min längtan, min bön, vi har stått i de här samtalen nu senaste dygnet som styrelser i det här som vi har varit i. Och pratat om vad vill vi framåt liksom. Min bön, min längtan, det är att vi skulle få mötas i äkthet och sanning. Inför Gud. Att vi skulle få komma och söka hans ansikte. Att vi skulle få komma till honom som säger, om du visste vad jag har att ge dig, mitt älskade barn. Jag vill få fylla dig med en källa som släcker all din törst. Allt du törstar efter i ditt liv, jag vill stilla det. Jag vill få fylla på av mer i ditt liv. Min bön är att få söka honom. Min bön är att vi som tillsammans som församling skulle få mötas inför honom. Med den liksom. Här finns det mer att få. Men också att vi vågar göra det tillsammans. Sida vid sida. I att jag behöver Gud. Jag behöver dig som ber för mig. Får jag be för dig? Kan vi tillsammans i våra tvivel och våra funderingar och i vårt famlande i den här världen och i vår oro inför vad som väntar och samhällsförändringar och allt vi står i. Kan vi tillsammans bara få söka Gud och se att det finns ett hopp för vår tid. Jag tror att vi som församling har ett stort uppdrag i det här. En stor uppgift och en storhet i sig själv att vi får göra det här tillsammans. Jag ska avsluta alldeles strax. Sista poängen i den här texten med kvinnan vid Sykarsbrunn. Det är ju när hon går därifrån och berättar. Så berättar hon inte om du vet, se han har förvandlat vatten till vin. Se den här eldskriften jag fick på väggen. Har ni hört om det här? Jag blev helad i mitt ben. Ingenting av de där miraklerna berättar hon. Utan hennes vittnesbörd som får en hel by att börja söka Jesus och komma i rörelse. Det är, jag har mött någon som vet allt om mitt liv. Kan det vara Jesus? Kan det vara Messias? Det är ju hennes enda vittnesbörd. Jag har mött en som vet allt om mitt liv. Det är inga mirakler. Eller det är det kanske på ett sätt. Men det är liksom inga storslagna fyrverkerier i det. Utan bara här är en. där jag får komma precis som jag är. Som inte dömer mig, men som vet allt. Och som ändå älskar mig gränslöst. Kan det vara Messias? Och så är det som att hon får sätta ord på det. Ställer den frågan, kan det vara Gud? Och den frågan får människor i byn att vilja ta reda på mer. Hon övertalar dem inte. Hon kommer inte med en lång textutläggande predikan. Hon kommer inte med massa mirakler och tecken under. Men hon kommer med en äkthet. Det här är mitt liv. Och han såg rakt igenom det. Och han gav mig en källa som flödar och släcker min törst. Följ med och se. Nu ska jag alldeles strax be. Och ni undrar också vad ni ska göra med de här lapparna. För det är det som är min avslutande poäng. Det ska inte vara jättedumt att initiera en övning som ni aldrig fattade vad ni skulle göra med. De här lapparna nu, som ni har skrivit ert namn på. Det jag vill, det är att ni vänder er till en som sitter i bänken framför eller bakom er. Och byter lapp med den personen. Så att den får ditt namn och du får den personens namn. Nu finns ett antal lappar här inne också som inte någon har. Utan som står för barnen och ledarna här. Känner du att jag kan tänka mig ta två lappar, så tar du en av dem också. Och om du känner, vilket jag vet att många här inne gör, känner dig trygg med att be, då vill jag att du tar med den här personens namn hem och bär den i din bön. Känner du dig inte trygg med att be, då kan du ändå ta med den här personens namn hem och tänka, jag ska tänka på den här personen under dagen, under veckan som ligger framför. Och det jag skulle vilja, det ska ni inte göra just nu, men det jag skulle vilja sen, just nu ska ni alldeles strax få byta lappar. Men det jag skulle vilja sen när ni går ut härifrån, kanske vid kyrkfikat eller i foajén, att du bara liksom tar tag i den där personen och frågar, är det något särskilt du vill att jag tar med i min tanke och min bön den här veckan? Och du kan välja att säga nej, bara bär mig. Eller så kan du välja att dela någonting. Men jag tänker och jag tror att det händer någonting i oss, i vår församling och i vår gudsrelation. När vi vågar vara ärliga och när vi börjar hjälpa varandra. Så nu kan ni bara så här, få titta på någon annan och byta lapp. Vi behöver inte prata så mycket mer med varandra. Men bara gör det nu, så ska vi sedan runda av i en bön. Utläggningen just nu om vad ni bär på. Och här kommer ett antal lappar som där står namn på barn in från sidan här. Känner du att du kan ta någon mer lapp så räck upp din hand så delar Lisette ut dem. Är det någon mer som vill ta med sig en lapp på ett barn så räck gärna upp din hand. Så har Lisette ett antal lappar här att dela ut. Annars tar jag rubbet. Och barnen behöver ni inte ha koll på vilka de är. Men vet ni vilka de är så kan ni fråga dem. Är det något speciellt som du tänker på? Annars bara att få bli, att vi också inkluderar dem i vår omsorg. Och i vår förbön. Nu har vi Lisette som inte ger sig här innan alla lappar är utdelade. Det är underbart. Berit vill ha en. Nu är det slagsmål om de sista lapparna. Det är ju fantastiskt. Samtalet med den här personen. Nu har ni fått namn. Och antingen får ni något mer om det här namnet innan ni har gått härifrån. Eller så är det bara ett namn. Men ta med den. I din tanke, i din omsorg och kanske i din bön under veckan som ligger framför. Och så vet också att när du går härifrån, någon annan har ditt namn med sig hem idag. Och vad kan det få öppna liksom för vad Gud vill göra? Och vad han är närvarande i ditt liv. Nu ber vi en bön. Och så ska vi få fira nattvard tillsammans alldeles strax. Tack Gud för att vi nu får vara inför dig. Tack för de namnen som du står på de här lapparna. En del kanske är ett välkänt namn för oss och för andra så är det här ett helt nytt namn. Tack för att vi under veckan som ligger framför får vara med och bära varandra. Jesus, nu vill vi vara inför dig och du vet sanningen om våra liv. Vi behöver egentligen inte mer än så. Ibland kan vi önska under och mirakler och tecken och storslagenhet, men egentligen så är det största att du har gett ditt liv för var en av oss. Och att du vill möta oss där vi är. Du som vet sanningen. Du som vet allt om oss. Så här nu är vi inför dig. Och till de av oss som kanske sitter här och längtar efter att få bli mött kanske för första gången. Eller att på nytt få uppleva att du bara får skölja med ditt levande vatten över våra liv. Herre, jag ber att du bara skulle få flöda med din andes kärlek. Över varje hjärta som törstar efter det. Och till var och en här inne som vet och har landat i vissheten om att du älskar oss, Herre, hjälp oss att också få ge det vidare i våra liv. Få bli bärare av hopp för människor runt omkring oss. Så Herre, nu är vi här. Flöda med ditt levande vatten, med din omsorg. Blås bort allt som vi kanske tycker är kämpigt och jobbigt. Tack för att du får blåsa med din livgivande ande över det. Amen.